Nu har det nog gjort en hel omvändning skulle säga efter de här sista 3-4 årens kriser att oberoende av politisk tillhörighet skulle jag säga att man är ganska överens om att vi behöver en hög självförsörjning när det gäller livsmedel, energi och försvaret.
När Sverige monterade ner den statliga försörjningsberedskapen fortsatte Finland att utveckla sitt system för livsmedelsberedskap. I det här avsnittet av Lantbrukspodden besöker lantbruksreporter Kristina Hansén Finland för att höra hur 3 lantbrukare och landets jord- och skogsbruksminister berättar om krigserfarenheterna som format livsmedelsberedskapen och hur lantbruket kan klara vår tids kriser. Vi börjar i traktorn på väg mot Christian Westerholms mjölkgård.
Vi befinner oss i en ganska speciell bygd och jag såg flera museiskyltar och det var ett landskap som jag tror bär på väldigt mycket historia. Kan du berätta lite om det?
Ja, det kanske vi inte tänker på hela tiden, men när vi tar det till tals så på det sättet den här ju speciell. Dels den här gården så ägdes av en tysk medborgare och han hamnade sticka när Tyskland förlorade kriget. Finland kapitulerade så hamnade han hals och huvud fara härifrån för att han skulle bli tillfångatagen annars. Och hans egendom här i Finland blev konfiskerad. Och så blev all tysk egendom i Finland. Så den här gården blev då konfiskerad av i praktiken Ryssland. Så ryssarna drev den här då. Till en bit in på 50-talet då sen när Finland har betalat krigsskadestånd och så fick Finland tillbaka de här ryska egendomen. Och jag tror att ryssarna insåg att det var omöjligt för dem att driva det också liksom vettigt. Så sen då, på den vägen sen så fick min farfar köpa den här gården. Men sen det andra stora som inte drabbar den här gården men den här bygden är det att efter krigsslutet så var Ryssland då, och det där hyrde en jättestor marinbas här riktigt mellan vår ort här och Helsingfors. Och då hamnar man hamnar utrymma hela det området på, vad det är nu, 10 dagar. Alla hamnar lämna sina gårdar och hus och allting. Men man ledde korna ut därifrån. Och man hittade nu någonstans för alla att bo. Många gårdar spektes för att man gav då en del av gårdarna till de här som hamnade flytta. Och det där. Och man trodde då att det var 50 år och många trodde att det var för evigt det här, att man aldrig skulle kunna komma tillbaka till sitt område. Men sen gick det ju faktiskt så att också det området kom tillbaka efter 12 år. Och de flesta fick flytta tillbaka och fick lösa in den mark de hade förlorat. Men allting var förstört, alla byggnader och allt var förstört. Så det var ju ett jättejobb för dem att sen bygga upp sina nya gårdar. Och animalieproduktion, husdjursproduktionen försvann i praktiken från det området sen för få byggde ladugårdar och stall.
För du är en av 3 mjölkbönder här i den här kommunen. Av totalt
150 gårdar ungefär, ja. Men vi, som sagt, vi har vår ort, en tredjedel hörde till det här Porkkala-området. Så det är nu kanske lite annan. Men på det gamla området så finns det inte en enda mjölk. Det gamla Porkkala-marinbasområdet finns inte en enda mjölkproducent nu. Och har inte funnits på länge. Det fanns nog någon enstaka efter det här, att det här området kom tillbaka. Men det tog liksom koll på nog i princip på den produktionen för att ingen få var och byggde upp nya stall sen när man såg hur allt såg ut.
På vilket sätt hade de förstört markerna?
Alla byggnader var på olika sätt förstörda. Alltså, om inte annat så hade man då bränt upp dem när man stack. Men sen var också man hade kört med pansarvagnar kors och tvärs på åkrar som inte alls höll. Så att man ser ännu spår i att marken är liksom tillplattad. Och det var helt, så att om vi har många orsaker här. Har dålig bild av ryssarna så det hjälpte nog inte alls till. Det var nog, många var jätteknäckta över det. Och det har nog satt sina spår också på det sättet att här i trakten så även om vi ska ha förutsättningar att liksom, ha stora enheter så här så är det ändå förhållandevis små gårdar för att de blev spelkta också av den här Porkkala-parentesen som vi kallar det.
Som du beskriver det, Finland har ju en helt annan historia än Sverige och det har såklart präglat er syn på livsmedelsberedskap och så. Men vad säger du behövs framåt för att Finland ska fortsätta prioritera de här frågorna? Är det någonstans där det finns luckor? Är det någonting som kan bli bättre?
Ja, vi hoppas ju som jordbrukare oberoende om det är beredskap eller inte, men att för att vi nu ska liksom kunna fortsätta vara jordbrukare och det där, och Finlands, det finns mat i Finland, att lönsamheten blir bättre, och vi hoppas ju att vår lönsamhet ska komma via bättre producentpris, att vi får betalt för vad maten är värd, det mat vi producerar, så att vi via handeln ska få ut bättre pris från konsumenterna. Men det är ju inte någon lätt match, och det går nu som det går. Ibland bättre, ibland kan vi få igenom några förhöjningar, men att det, nu har ju sista tiden priserna varit på väg neråt igen. Så det hoppas vi ju på, men att det där måste ju ändå erkänna att jordbruk har varit en nationell angelägenhet i Finland och alla tider, och att vi också fortsättningen har beslutsfattarna, riksdagen och regeringens liksom förtroende, och att de där står på oss och ser till att det där. Att vi utnyttjar EUs jordbrukspolitik så bra vi kan, och annars att vi inte får så onödiga liksom pålagor och nya kostnader och sånt.
Och hur upplever du stödet från politiken?
No, det är klart att vi är missnöjda, det hör ju liksom till. Men om man nu liksom jämför och tittar sig omkring hur det är i andra länder och sexi på nya perspektiv, så nu har vi ju ändå ganska hyggligt klara oss. Att vi utnyttjar ju nog EUs jordbrukspolitik rätt så långt att vi tar i bruk alla system som kan, också då när det kräver nationell tilläggsfinansiering, så har ju Finland tagit i bruk de medlen. Så det är ju, tycker jag, nog en viss tecken på att det där, att det prioriteras.
Och något som du ska få prioritera nu, det är att köra ditt nästa last spannmål till torken.
Ja, det är nu bråttom. Vi får spannmålstorken igång så att grannen också får torkat.
Ja, för det är lite regn i luften, och det är första varma dagarna på väldigt länge, eller hur?
Ja, nu är det nog perfekt väder. Ja, det är ju sent 10-11 september. Det vi, normalt sett brukar vi också här ha tröskat nog, men att nu är det mitt i. Körden är ganska mitt i nu, så att det är full fart.
Du lyssnar på Lantbrukspodden, som i det här avsnittet är i Finland. Nästa besök blir hos Gårdskulla gård, där Gustav Renberg bedriver ekologisk växtodling.
Ja, vi är nu på Gårdskulla gård, som är min släktgård här i Sjunde, och som är ungefär 5 mil väster om Helsingfors, nära kusten i södra Finland. Och Gårdskulla kom till vår släkt 1840, min farfars farfar som köpte den. Och jag började driva den tillsammans med min bror för 33 år sedan, 1990. Så nu är vi snart står inför nästa generationsskifte.
Och när vi tittar ut här över, det är ju som namnet antyder, så är det är på en liten kulle, och runt oss ser vi, det är mycket valler runt omkring, men vad är det du odlar?
Ja, vi har ju hållit på under min tid så att säga i 33 år, så från då att på 90-talet var det så att säga intensivodlare av spannmål och växtodling på konventionellt sätt, så har vi sen via ett köp av en granngård har vi gått över via mjölkproduktion till biffproduktion och ekologisk produktion. Så idag har vi en kreaturslös drift på ungefär 600 hektar med ekologisk växtodling.
Och hur funkar det då om man ser just till gårdsberedskap och vara beroende av insatsvaror? Då är det kanske det lite mindre då som ekoodlare. Men...
Jo, det är ju en sak man kanske inte alltid har tänkt på, men via de här senaste års kriser med corona och krig i Ukraina och annat och brist på vissa råvaror och åtminstone prischocker som har kommit på energi och mat också, så har man ju kanske märkt att en ekologisk gård klarar ju sig med betydligt mindre köpta insatsvaror som ofta är importerade till Finland. Men sen måste ju en medge nog att skördenivån är lägre, och att om man tänker på landets försörjning med mat så är det inte så helt lätt heller om vi bara skulle driva allting ekologiskt.
Så vad är det för typ av störningar eller oförutsedda händelser som du försöker ha beredskap för i din odling?
Det är ju klart att det här viktigaste är ju el och olja, som vi är nu beroende av när det gäller maskiner och traktorer och sen byggnader och torkar och värme som vi behöver i vårt kalla land. Att det är väl de två, att om man på något sätt skulle kunna se till att energin åtminstone är till 100% inhemsk och så störningsfri som möjligt av yttre faktorer.
Hur får du energi till din tork?
Just nu går det med olja, men att vi har tilläggsvärme från en flisvärmecentral. Vi värmer våra byggnader med flis, alltså ved som vi flisar upp från egen skog. Men det är ju automatiserade idag, så det kräver ju förstås el också. Att om det blir en riktig kris så måste man antagligen ha ett eget elaggregat som går på någon form av bränsle som man då måste ha i lager. för att producera sin egen el. Nu har vi byggt lite solpaneler på byggnader och kanske kommer att bygga på marken också. Och de kan ju göra sitt till, men att beroende på årstid är vi ju ändå på ett sånt klimat här att vi kanske inte alltid heller får el från solpaneler i Finland.
Du pratar också om att det är ganska blött här och man behöver torka sin spannmål, och det är de flesta odlare har en egen tork.
Ja, det är ju någonting som vi förstås har byggt upp under 50-60 år i Finland, att bönderna har tidigare kanske man hade mer såna kooperativa torkar som ni har i Sverige eller rent då industriella anläggningar som tar emot fuktig sed, men att under de sista 50-60 åren har nog i praktiken alla spannmålsbönder byggt upp sina egna torkar med silolager för ungefär kanske ett års behov. Och mot den bakgrunden kanske man kan säga att det också har varit fiffigt när det gäller krishantering och beredskap. För nu har vi ju en ganska stor möjlighet att lagra på gårdsnivå för eventuella utsädesbehov också.
Man skulle också kunna resonera att det kostar att hålla lager.
Det gör det ju förstås, men att å andra sidan har man alltid kunnat välja också när man säljer. För när priserna har börjat fluktuera mer och mer så har man kanske större buffert och möjlighet att välja ett bättre tidpunkt att sälja sin spannmål än att tvingas skänka bort den under skördetiden. Men att det är klart att det har kostat pengar för alla att bygga de här lagren, det kommer man inte ifrån.
När Ryssland invaderade Ukraina då i februari förra året, hur gick dina tankar då?
Det är klart att jag tror att vi i Finland på grund av våra krig på andra världskriget med Ryssland så har vi säkert alltid haft en högre krisberedskap också så där rent intuitivt fast det har varit goda tider här de sista 50 åren. Men jag tror att vi i jämförelse med Sverige åtminstone alltid i folksjälen så att säga har en sån där tanke om att man ska förbereda sig för kristider. Visst har vi glömt bort det också mycket här emellan när det har gått bra, men nu, den är liksom så pass på ytan att vi är inte förvånade över att vi igen tar det på allvar.
Och som du är inne på så har ju Finland har ju en annan historia med krig under 1900-talet och Ryssland som närmsta geografiska granne och så. Men vad är det som får dig att prioritera de här frågorna och vad är det som gör att du tycker det är viktigt?
Jag tror att det har just den här historiska bakgrunden också när man minns hur min egen mamma skickades över som krigsbarn till Sverige och deras hemgård blev på den ryska sidan i 1944. Allt sånt här sätter ju djupa spår för många generationer framåt och det där.
Kan du berätta kort vad som hände när din mammas gård blev ockuperad av ryskarna?
Ja, vi har ju ett område här som vi kallar Porkkala-område som ligger alltså alldeles ett stenkast västerut från Helsingfors och 2 kilometer härifrån där vi nu sitter. Och i september 1944 så var då i krigsslutet så blev det ett sånt beslut också att ryssarna ville ha det som en marinbas, ett område på ungefär 30x30 kilometer. Och då fick befolkningen 10 dagar på sig att evakuera sig därifrån och hitta någon annan plats att bo på. Så det var ju visserligen ett arrende på 50 år, men vi fick tillbaka det redan 1956. Men då var ju allting rätt så förstört där, så att allt fick ju byggas upp från noll. Så att allt sånt här talas det nog om ännu idag och alla minns det. Fast de inte kanske var födda då ännu så har man ändå fortsatt att berätta om det här.
Och satt ut större samhällsperspektiv, och både historiskt och nu 2023. Hur upplever du att liksom det större samhälleliga stödet, har det förändrats någonting? Politiskt och från konsumenthåll?
Utan vidare, och jag skulle säga att man kan kanske jämföra det med då när vi gick med i EU, så då var det mycket tal om det att vi vill ha billig mat och vi vill med i EU och politiskt också kanske bland olika befolkningsgrupper så tyckte man att vi ska inte störa det inhemska lantbruket mer för vi har ingen nytta av det, att det är lika bra att köpa billig mat där den går att producera billigare och importera den. Och nu har det nog gjort en hel omvändning skulle säga efter de här sista 3-4 årens kriser, att oberoende av politisk tillhörighet skulle jag säga att man är ganska överens om att vi behöver en hög självförsörjning när det gäller livsmedel, energi och försvar. Det är de där tre fundamenten för en fri stat, för en fri demokrati. Och det tror jag nog att alla nu kommer att komma ihåg ganska länge framöver.
man kan ju se att Finland har kommit långt också för att ni aldrig nedmonterade er beredskap. Så den är ju betydligt starkare. Men ser du några svaga punkter som behöver bli bättre framåt för att behålla den här goda livsmedelsberedskapen?
Ja, vi hade väl tidigare då alltid ett års behov i lager. Nu har vi haft ett halvt års behov och just nu har vi väl 9 månader. Men det är ju inte så enkelt heller, utan det är ju också det att hur ska vi producera den där spannmålen, om det nu, den som vi talar om nu, att när den ändå kräver insatsvaror just i form av närmast konstgödselmedel och olja. Att det är väl de två vi måste på något sätt försöka lösa ännu, att hur ska vi klara av drivmedlen och konstgödsel.
Och på tal om spannmål, ska vi gå och titta på torken?
Mm. Det kan vi göra.
Då går vi trapporna här i torkanläggningen. Vad är det du har lagrat i din tork nu?
Just nu har jag råg och ärtor från årets skörd och sen lite ängsvingel till fröproduktion.
Och hur stor är lagringskapaciteten?
Här får vi ungefär 1500 ton att rymmas.
När byggdes den här anläggningen?
Den här som vi nu är i så byggdes ungefär 1990 då, min far. Så att han gav åt oss en hyggligt modern tork då på den tiden, ska vi säga. Men nu är den ju 33 år gammal, så vi måste börja fundera på modernare lösningar småningom.
Blir det nästa investering, tror du?
Det får nog bli min son då som gör det, ja. Men att det får vi väl säga att hur den lösningen det blir. Men att det blir mer och mer sådana här runda silotorkar som ni har i Sverige också mycket av. De här är ju så små, de här silorna, när det är uppbyggt enligt ett system som det ryms ungefär 20-25 ton per silo. Och dagens volym är ändå större, så det blir kanske att bygga någon sån här 400-500 tons rund silotork.
Efter en lång dag i tröskan tar Max Schulman emot Lantbrukspodden på Stortötargård, några mil söder om Gårdkulla. De 100 hektaren med konventionell växtodling och de 300 hektaren skog sköter han parallellt med sitt jobb som spannmålsombudsman på den finska jord- och skogsbruksorganisationen MTK.
Det är bra nu.
Vem är det vi hör?
Det är Maverick som berättar här att den lokala vargen som har strukit omkring här de senaste dagarna att kom inte hit. Det är jag som bestämmer här och inte du.
Vi har hört från den tidigare lantbrukarna vi har träffat om att det är en bygd det här med så bara på ganska mycket historia. Och din gård har ju också den är också en del av den här historien. Kan du berätta om vad som hände när Finland förlorade Karelen och alla de internflyktingarna skulle fördelas mark?
Ja, det där är en intressant fråga. Det har ju varit mycket diskussioner inom hela EU om flyktingpolitik och sånt här. Och Finland har ju kanske inte varit den som har öppnat sina dörrar på vidgavel när det kommer till flyktingarna. Men där finns en historisk bakgrund till det. Efter då helt enkelt andra världskriget eller då kriget mot Sovjetunionen, och så måste vi ju helt enkelt se till att vi tog in de karelare som då helt enkelt vi förlorade hela Karelen till Sovjetunionen, och därifrån kom då in en stor mängd med karelare. Kan man då säga tala om flyktingar? Jag tycker inte, utan det var då helt enkelt finska medborgare som måste hitta helt enkelt en ny bostad åt sig, nytt område. Och då togs det ju in 10% av hela befolkningen, måste som man säger, så snabbt som möjligt helt enkelt fås och integreras in i resten av landet, bort från sina egna rötter och allt det här. Och det var nog en stor smäll. Och där kan man då säga just att det här området, var min egen gård ligger nu, så är ett finskspråkigt område mitt emellan de här svenskspråkiga. Och här så drabbade det ganska hårt att här kom det mycket karelare in hit till det här området. Och till den här gården förlorade till exempel nästan 2/3 av markområden då till karelare, för att gården bebrukades inte i det skede i eget regi, utan den var då utarrenderad.
Det var 2/3 säger, och det var ungefär 200 hektar, för det nu är det 100 hektar.
Så det var ungefär en 200 hektar åt åkermark försvann då, åkermarkänga, och sen av skogen också ungefär i det skede, så därför försvann då hälften. Så att det var ganska tuffa tag som gällde i det skede. Och det är ju någonting som vi ser ännu i dagens också läge innanför den finska lantbruksstrukturen, att vi har ju kanske mindre gårdstorlek än vad det är i Sverige, mycket på grund av det här med karelarna, som helt enkelt fick oftast mellan 10 och 15 hektar åker och lika mycket skog för att kunna både livnära sig och bygga sina egna hus och sånt här. Och sen efter det, när de hade integreras och sånt och de började sitt liv och en del sålde sina områden och då behövde de inte bjuda ut det tillbaks till stamgodset varför de fått det. Så det betydde ju det att det blev ganska splittrat och styckat, åtminstone på vissa områden. Svenskbygden som svenskspråkigt på områden, alltså de fick kom lättare kanske på det sättet undan. I det skedet kändes det tungt, de måste leverera mycket förnödenheter, hö och spannmål och sånt här att betala. Men i långa loppet så kunde de behålla sin gårdsstruktur och de blev inte så splittrade. Så att på det sättet så ser vi här att i Nyland och det här området så har vi gårdsstorleken, storlekar för det mesta som är större än genomsnitt.
Och genomsnittet är?
Genomsnittet i Finland i dagens läge ligger just under 50 hektar åkermark. Lite hur man ser på det. Och det betyder ju att under EU-tiden så har det stigit ganska radikalt, för att när vi klev in i EU så talade vi om att det var, jag tror att det var 12,8 hektar var väl då genomsnittliga gårdstorleken i sin helhet. Och det här området är lite större. Men att från det har det då stigit upp till 48-49 hektar. Så att nu har ju EU medfört det att färre gårdar, större gårdar, men storleken är inte ännu tillräckligt stor medelstorleken för att man ska kunna, som man säger, livnära sig helt på det. Det skulle nog fordras en 250-300 hektar odling för att man kan säga att ett familjejordbruk och en familj kan klara sig bra på det. Och som man säger, ligga på samma nivå sen, som resten av då societyn.
Så hur skulle du beskriva den finska gårdens beredskap generellt?
Den är nog ganska bra. Alltså vi använder ju både mycket eget utsäde, och det betyder att de flesta gårdarna har nog ett års utsäde nästan hemma. Den färdigtar sitt egna utsäde och sen köper man då om det behövs till nya sorter och sånt, så en del också förstås certifierat och sånt. Men jag skulle säga att på utsädessidan ligger vi ganska bra. Vi är ju vana av att det blir alltid då dåliga höstar, det gror inte och sånt här. Så då betyder det att det är bra att ha hemma. Eller sen så kommer det vårfrosten. Tar de första vårbroddarna och då måste du kunna sen helt enkelt ha ditt eget spannmål, när det drabbar ju de flesta andra gårdarna också. Då kan du inte liksom lita på att du får det från handeln för det mesta. Så att det ligger ganska bra till, oftast också på energisidan, bränsle och sånt brukar man ju ha ganska bra hemma. Kanske lite mindre i dagens läge, det har ju sett en hel del stölder nu under de här senaste åren, inte bara under de här krigsåren utan den tidigare. Så att här har man kanske lite minskat och sen förstås höga priser nu på det. Så betyder att det finns nog, men kanske inte till hela året. Att just till exempel torksäsongen så brukar man då möjligen köpa först in i det skedet. Men att allmänt skulle jag säga att ganska bra. Att vi har oftast liksom den där i baktanken att det måste finnas mera hemma än vad det kanske behöver finnas på de andra, hos de andra länderna, att vi har ett tuffare klimat.
Så hur blir det då på din egen gård? Vad ser du till att ha hemma? Vad är du beredd på?
Det som jag är beredd på, jag har ju utsäde. Jag brukar ha ganska några år framåt redan färdigt helt enkelt odlingsplanen och det här vad jag ska ha i helt enkelt växtföljden. Så jag har utsäde ganska långt fram. Och sen har jag ju förstås de flesta reservdelarna, slitdelar och sånt som brukar finnas. Mera att det finns liksom till att man har en möjlighet att hålla maskiner och sånt igång, oljorna, alla de här, ganska normalt. Bekämpningsmedlen, växtskyddsmedlen, så de har kanske blivit lite svårare. Det finns i lager, jag brukar försöka hålla mig alltid så att jag har minst hälften den hemma till nästa år, vad jag vet att kommer att vara i växtföljden. Men nu har det ju blivit kanske lite problematiskt när man har inte vetat, är det lovliga att använda nästa år. Tidigare kunde man ha lite mera också i lager, men nu finns det inte. Liksom, det finns kanske inte riktigt en möjlighet att göra det, för att det kan vara en ganska stor risk.
Och just beredskapslagring på ett större perspektiv, då har ju Finland statliga lager av spannmål. Vad ser du för fördelar och nackdelar med Finlands sätt att hantera spannmålslagring?
Och fördelarna är ju faktiskt, som man ser i dagens läge, kanske då ändå 70% av det hela är fördelar, kanske lite mer också. Men en fördel är ju faktiskt det att det här lockar och ser till att vi har också en ganska stark livsmedelsindustri här. De vågar investera, de vågar satsa, de vet att de får lokala råvaror ändå fast det blir dåliga år och sånt här. Eller om det blir tuffa vintrar och hamnarna inte kan hållas uppe. Eller det händer någonting ute i världsmarknaden att till exempel import av till exempel spannmål inte går att få, så då finns det internt lager. Så de har kunnat helt enkelt satsa och investera här, så det är ju en positiv sak. För att sen för husdjursgårdarna är det ju viktigt för dem att veta att det finns att få foder under hela året. Alltså det finns så mycket så att man kan klara sig från en skörd till en annan skörd. Sen för en växtodlingsgård, det viktiga för oss är det att det finns utsäde. Det finns utsäde i lager. Vi vet att det finns en möjlighet att helt enkelt få det om det behövs. Men sen det som är kanske det mest intressanta är det att det är ju också en möjlighet, en marknad. Det köps ju in, den ska helt enkelt få rotation på de här säkerhetslagren. Det borde användas och då ska det köpas in mera också vissa år. Vissa år så utvidgas de här lagren och då förstås är det ju en positiv helt enkelt effekt på marknaden. Så att på det sättet så har vi ju nog också en bra, som man säger, fördel med att ha det här.
Jag ska också säga att tidigare så hade Finland ungefär ett års så skulle det räcka ett år och sen bandades det ner till ungefär 3 månader. Och sen var det 6 månader och sen i slutet av 2022 så ökar man på egentligen 8,5-9 månader. Ser du någonting som är mindre bra med att ha stora spannmålslager?
Nu är det ju det som är kanske mindre bra ju sen det att det här finns innanför gränserna. Det här finns till förfogande för helt enkelt kedjan. Och den finns inte med i vår spannmålsbalans. Och alla vet att det finns där. Det är en stor mängd. Vi vet inte hur mycket som är just då använt. Vi vet viss tid på året som måste helt enkelt lagret vara fyllda. Men det är som man säger, det är lätt för helt enkelt då kedjan och här då, de som lagrade industrin, handeln, att utnyttja det under en viss tid. Och det betyder ju det att när prisbilden och priser börjar stiga ute på världen och sånt, så brukar vi vara mycket långsamma. Den stegringen här brukar vara långsam i det här skedet. Så det betyder ju att den helt enkelt gör helt enkelt det att det finns en balans som ren i Finland allmänt är ganska tung, och på det där sättet blir den ännu tyngre. Så det är ju en sån här negativ. Och sen fast en annan sak som nog kan vara negativ i det skedet sen när det sen säljs ut därifrån. Hur och när det där beslutet ska ta, vilken tid att är det slut, får man ingen spannmål in från gårdarna. Nu måste man öppna dem, och oftast det där att när beslutet tas och hur det kan tas så att det inte skulle drabba marknaden, så det har inte alltid lyckats. Och här är ju nog någonting som vi får en känning att då, som man ser så, om priset stiger allmänt för att det blir kanske lite brist, så då brukar ju priset stiga, mindre i lager så stiger priset. Många odlare skulle gärna se prisbilden lite starkare här, och det här håller den på en, som man säger, på en lägre nivå än vad det kanske oftast är vi ser nere i Mellaneuropa. Det här är ju någonting som är en negativ trend.
Vi diskuterar ju i Sverige att bygga upp en beredskapslagring på något vis. Vi vet inte hur, för det pågår en rad utredningar som ska komma fram till det. Men från din sida av Östersjön, vad ser du avgörande för den svenska beredskapen nu när den byggs upp just kopplat till beredskapslagring?
Ja, det är ju intressant att följa med om man skulle få börja, som man säger, från ett, som man säger, ett rent papper. Så nu skulle det vara viktigt att se till att man skulle ha en större hygglig lagringsbas, som man säger, någonstans på västkusten med djuphamn, var man helt enkelt har en möjlighet att hantera Panamax storleksfartyg tillräckligt stora för att kunna både importera och exportera. Ha det som en del, aktiv del av spannmålsmarknaden, spannmålshandeln i Sverige. Vem som sen är ägare av det och hur det byggs upp och vilka alla som får vara med där, det är ju en sak som lönar sig att fundera mycket liksom hårt på, att där ska ju hoppeligen inte då bara vara staten med utan också ha, som man säger, kedjan med. Och där tror jag att det skulle finnas en möjlighet med den svenska gårdsstrukturen som finns, att också ha möjlighet att på gårdsnivå vara med och lagra. Kanske då på kortare tid, långa tider kontrakt, men kortare tid, att lagringstiden på gården överskrider kanske inte ett år utan kortare tid, men på det sättet att där ändå finns kapacitet, och sen på det sättet just att man skulle ha dem nära de områden som behöver dem. Så att jag tror att det här skulle kunna funktionera i Sverige. I Finland får vi inte tyvärr göra det ännu, men jag hoppas att i Sverige att ni är, som vi säger, klokare i det här skedet, och när ni bygger upp det från noll, att ni tar det här i beaktande.
Alltså att beredskapslagringen, den statliga beredskapslagringen ska också kunna ske på gårdsnivå?
Den ska också kunna ske på gårdsnivå. Att gårdarna ska också kunna helt enkelt gå och erbjuda spannmål och köta om lagringen för det här beredskapsspannmålet som existerar. Att jag tror att det är något som är viktigt också, sen att bygga upp den faktiskt så att det gäller på ett sånt sätt att man ska få in så mycket som möjligt av de lokalt odlade växterna dit. Att till exempel när det är frågan om protein så ska det vara helt enkelt sånt som kan odlas i Sverige. Man ska köra på bönor, man ska köra på ärt, köra just egna oljeväxter och hela det här. Att man helt enkelt på det sättet också befrämjar helt enkelt den lokala möjligheten att utveckla och se primärproduktion och hålla den stark. Och det är det där viktiga.
Hur ser då den finska regeringen på betydelsen av inhemsk livsmedelsberedskap? Sari Essayah är landets jord- och skogsbruksminister och partiledare för finska kristdemokraterna som sitter i landets borgerliga koalitionsregering. Hon har finska som modersmål men gör intervjun i Lantbrukspodden på svenska.
Du sitter i den några månader i den nya regeringen som är en borgerlig regering. Så du är den första kristdemokraten som innehar posten som jord- och skogsbruksminister i Finland. I vilken utsträckning anser du att det råder politisk enighet mellan partierna att försörjningsberedskap i jordbruket är någonting som bör prioriteras?
No, i det här läget världen nu ligger finns det inte så stora skillnader mellan partierna i den stora mellanpartierna när det gäller till exempel säkerhetsfrågorna.
Så regeringsprogrammet från i juni ligger här framför oss och heter på svenska ett starkt och engagerat Finland. Där tycks just försörjningsberedskap vara ett prioriterat område. Det nämns över 50 gånger och ni skriver att det här är något som ska genomsyra alla beslut. Men vad är först på din lista för att stärka jordbrukets beredskap?
Mm. Den första saken är förstås att ta hand om att det belönar sig att fortsätta med jordbruket. Och det är den viktigaste frågan. Och vi behöver nya, unga jordbrukare och vi måste ge ungdomar hopp för jordbrukets framtid. Och jag tänker att det är den viktigaste vad vi skulle göra nu.
Hur skiljer det sig här från tidigare regeringen skulle du säga?
Förstås gäller det stora skillnader det ekonomiska läget i landet. Vi vill inte fortsätta leva på skuld. Och se, det också menar några nedskärningar. Och samtidigt satsar vi mer på infrastruktur och jag tror att jag kan säga att vi är också mer nära varandra när det gäller den politiska ideologin när den förra regeringen.
Sverige och Finland har ju gått hand i hand mot ett NATO-medlemskap även om Finland har blivit medlemmar tidigare. Men hur har NATO-medlemskapet ändrat hur ni ska jobba med försörjningsberedskapsfrågor framåt för att ha just motståndskraftiga vatten- och livsmedelssystem? Det här är som ett av NATOs 7 baskrav.
Och vi har alltid jobbat tillsammans med Sverige, med absolut också i det här nya situationen ska vi se vilka nyset för samarbete vi kan hitta. Och jag tänker att det är viktigt i det här läget.
Kommer Finland göra någonting annorlunda i hur ni jobbar med det, med de här systemen?
Kanske med vatteninfrastruktur. Vi måste titta på hur läget är nu i Finland. Jag vet att det finns många gamla infrastruktur, till exempel pumpar och sånt att vi måste förnya dem.
Så i det här ljuset, just Sverige och Finland och samarbetet som du nämner, hur ser du på Sveriges jordbruksförsörjningsberedskap?
Sverige har nu börjat bygga deras system för försörjningsberedskap på allvar, och vilket är mycket, mycket bra. Och jag tror att vi kan förstås dela vår kunskap med dem, och vår specialitet är att den privata sektorn är en viktig del av vår försörjningsberedskap, och det är kanske den tipsen jag vill ge till Sverige, att ni också skulle bilda dig på så sätt. Och, men vi har också mycket att lära från Sverige, speciellt när det gäller matexport. Och det är också viktigt för försörjningsberedskap. Och så vi kan lära från varandra.
Varför är det viktigt för försörjningsberedskapen skulle du säga?
Det är just viktigt att när du har surplus, det är möjligt att den använda på inhemska marknader.
Så i det här ljuset då, vad vill du hälsa till vår jordbruksminister Peter Kullgren?
Jag vill bara tacka för det goda samarbetet. Jag har redan besökt Sverige och träffat honom och vi ringer varandra ofta. Och nu jag vet att Peter ska komma till Finland var det nästa veckan. Ja, nästa veckan. Och vi har båda kristdemokratiska bakgrund och det är också mycket naturligt för oss att jobba tillsammans och också på EU-nivå.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden som handlat om hur krigserfarenheterna präglat den finländska livsmedelsberedskapen är gjort av Kristina Hansén, politikreporter på Land Lantbruk. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Avsnittet spelades in i september 2023. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruks redaktion som är en del av LRF Media.